4 miljoner telefonsamtal inkommer till 112 varje år. De allra flesta som ringer är människor som behöver hjälp. Men alla får inte hjälp. En ung man ringer ett larmsamtal som kommer att skaka Sverige.
Jag kan inte. Hjälp mig då. Snälla.
Han är dödligt sjuk, men han vet inte om det och han får ingen hjälp. Hur är det möjligt?
Är en ambulans på väg? Nej, svarar SOS-sjuksköterskan.
Välkommen till Ödestimmen.
Hur har det kunnat bli så här? Hur har det kunnat gå så fel? Vart har det gått fel?
I det här avsnittet gräver vi fallet om 23-åriga Emil Linnells död. Vi har förvrängt och bytt sjuksköterskans röst. Men citaten är äkta och Emils röst är den riktiga. Jag heter Erik Roll. Reporter i det här avsnittet är Joanna Goretzka. Vi börjar 05.52, söndagen den 30 januari 2011.
Stockholmsvintern är mild och blöt. Det är löningshelg och i den mörka gryningen finns det fortfarande spår av nattens helgfirande. I en lägenhet i Bagarmossen sitter 23-årige Emil Linnell. Han har varit sjuk i flera månader i vad han tror är en förkylning. Men under natten har symptomen förvärrats drastiskt. Han kan inte sova. Han mår för dåligt. Och nu börjar han bli rädd. Emil ringer SOS Alarm och får prata med en operatör. Han säger att han har tagit smärtstillande tabletter och att han har svårt att röra sig.
Ja. Jag tror att det är för många Alvedon.
Vad sa du?
Jag tror att det är för många Alvedon.
Hur många har du fått i det då?
Jag har tagit en i flera och en på en bil, men jag kan ha kvar tidigare i kroppen.
Tre stycken?
Nej, en.
Du har tagit en Alvedon och en i flera.
Ja, men jag kan ha kvar tidigare i kroppen.
Ja, hur mår du nu då?
Jag kan knappt röra mig. Jag simmar så beställer man.
Har du tagit något annat än det då också, eller?
Nej.
Emil flåsar in i luren. Det verkar vara svårt för honom att prata.
Nu känns jag i kroppen.
Ja, vilken adress var du ringde från nu då?
Emil uppger sin adress i Bagarmossen. Han säger att det är en trappa upp och att hans namn står på dörren.
Och vilket nummer?
107.
SOS-operatören får alltså veta att Emil svimmar så fort han ställer sig upp. När han pratar andas han häftigt in i luren. Han vet inte varför han mår så dåligt, men han säger till operatören att han har tagit en Alvedon och en Ipren. Något som inte brukar vara farligt.
Och det är det enda du har tagit alltså, säger du?
Ja. Jag är sjuk också. Jag vet inte.
Sen bryts plötsligt samtalet. I inspelningen hörs operatören prata med en kollega.
Jaha. Han slängde på luren där.
Emil har sagt att han knappt kan stå upp. Men operatören säger till kollegan att han tror att Emil springer runt i lägenheten.
Vänta, han har tagit en Alvedon och en Ipren. Då kan inte röra sig, så. Ja, han flåsade ju hjärnet så det lät som han sprang. Så då borde han kunna röra sig, tycker jag.
05.55. Operatören är osäker på om han ska ringa upp Emil. Hans kollega, en SOS-sjuksköterska, tar på sig att ringa samtalet. När han når Emil undrar han varför samtalet bröts. Emil förklarar att han svimmade och säger att han svimmar hela tiden.
Ja, det var någonting tekniskt som hände här.
Ja, alltså jag behöver en ambulans nu. Jag svimmar hela tiden.
Du har tagit en Ipren och en Alvedon. Har du tagit alkohol också?
Nej, jag är sjuk också. Jag har feber.
Du har feber? Hur mycket feber har du?
En duns hörs på nytt.
Hallå?
Och Emils häftiga andetag.
Hallå?
I flera minuter hörs bara flåsande.
Emil.
Strax innan klockan 6 på morgonen bryts samtalet igen. Och nästa samtal blir Emils sista.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Emil Linnell är en annars frisk man. Han är över 1,90 lång, spelar innebandy och lever ett aktivt liv. Men de senaste månaderna har han haft sjukdomssymptom som bara blivit värre. Under lördagen skulle han ha gått på en fest, men mådde alldeles för dåligt. Det berättar Emils mamma, Eva.
Emil delade ju lägenhet med en vän, och på lördagen så skulle de tillsammans på fest hos en kompis, och Emil trodde väl att han skulle bli bättre genom att läkaren hade sagt att det var en vanlig förkylning, men då bestämde de att kompisen skulle åka iväg och att Emil skulle komma efter om han orkade. Så kompisen åkte.
Samma morgon som Emil ringer 112 har hans mamma, som bor på andra sidan stan, en märklig upplevelse.
Det började med att jag hade sovit väldigt dåligt den natten och till och med drömde om Emil. Som ropade på mig.
Eva berättar att sonen känt sig sjuk över en längre tid. Ända sedan hösten har Emil upprepade gånger sökt vård. En distriktsläkare ställer diagnosen förkylning. Men besvären försvinner inte. Något som omgivningen börjar märka.
Emil hade bokat en resa faktiskt. Runt årsskiftet upp till Åre. Han älskade åka skidor. Men han var ju inte sig själv där. Det berättar ju vänner. Han orkade inte åka någonting. Och han var jättesjuk, har jag fått berättat.
Emil har två yngre bröder. Den yngsta, Daniel, är 14 år vid den här tidpunkten. Daniel och Emil brukar ses varje vecka och umgås. Men den här veckan, bara några dagar innan Emil ringer SOS-alarm, ställer han in. Daniel har de senaste veckorna märkt att Emil inte riktigt är sig själv.
Vi umgicks ju varje torsdag faktiskt. Vi hade i princip en stående tid och vi träffades hemma hos honom i Bagarmossen. Så att det är klart att jag märkte på honom, men det var inte som att han försökte visa att han var sjuk. Det var ju så att vi skulle träffas som vanligt. Han ringde mig då samma dag och sa att han var sjuk. Och eftersom jag inte ville missa mina fotbollsträningar tänkte jag att det var lika bra att stanna hemma såklart. Jag tänkte inte mer på det då. Sen är det klart att man ångrar det efterhand, men det är ju lätt att vara efterklok. Han blev ju väldigt sjuk väldigt snabbt och behövde ju akut hjälp. Och jag tror att det kom nog som en chock även för honom. Det var väl inget som han hade räknat med då, med tanke på att han ändå levde sitt liv som vanligt i övrigt, så var det inget han var beredd på.
Emil ringer SOS-alarm igen. Och det här blir sista samtalet som Emil ringer i livet. Han säger att han väntar på en ambulans.
Hörru?
Var det min ambulans?
Behöver du en ambulans?
Ja, du står vägen för 107.
Du väntar på en eller?
Ja. Jag ringer här på ambass.
Ja, jag försökte prata med dig sist där, så svarar du inte när de pratar med dig.
Va?
De pratar med dig sist, sjuksköterska här, så svarar du inte. Så jag kopplar precis en sjuksköterska igen här, får du se. Vänta, kom i telefon.
Ja, det är SOS-sjuksköterska.
Hej.
Jag får inte riktigt klart för mig vad det är för någonting du vill ha hjälp med. För att du springer ju omkring i lägenheten eller vad det är som... Och du andas utan problem och du pratar utan problem.
Jag finns att andas nu.
Ja, men för mig alltså, jag har ju suttit och lyssnat på dig när du håller på. Ja, du andas utan problem och du...
Jag svimmar.
Ja.
Är det en ambulans på G?
Nej.
Jag behöver en ambulans.
Jag förstår inte riktigt varför du springer omkring i lägenheten.
Jag försöker tappa min mobil. Snälla, jag kan inte andas.
Ja, men du andas utan problem just nu. Har du haft sådana här attacker förut?
Nej.
Nej.
Sjuksköterskan tror att Emil springer runt i lägenheten. Emil förklarar att han svimmar och tappar sin mobil. Han upprepar att han inte kan andas.
Jag behöver en ambulans, snälla.
Ja, men jag...
Jag kan andas.
Kan du ta ett djupt andetag?
Nej.
Men försök att ta ett djupt andetag medan jag är med.
Jag kan inte.
Ja, men ta ett djupt andetag nu.
Jag kan inte. Hjälp mig då. Snälla.
Vi har haft kontakt med SOS-sjuksköterskan som inte vill medverka i det här programmet. Men en person som har träffat honom många gånger är Therese Juel. Hon kommer att jobba med fallet som utredare på advokatbyrå. Enligt Therese märker inte sjuksköterskan att Emils andning är påverkad.
Han märker inga andningsproblem. Och Emil säger, jag tror att jag har tagit för många Alvedon. Och jag behöver en ambulans. Det var ingenting som han reagerade över. För den här sjuksköterskan har i alla fall jobbat i 20-25 år inom akut sjukvård. Han är van vid att arbeta akut. Och hade det varit någonting som hade fått honom att reagera, han hade ju ingenting att vinna på att inte skicka en ambulans. Han försökte istället liksom lyssna sig fram och hjälpa. Så att hade han misstänkt någonting, hade han aldrig tveksat på att inte skicka en ambulans.
Varje år tar SOS Alarm emot 1 miljon samtal som inte rör en nödsituation. En del är busringningar. Operatörer och sjuksköterskor måste snabbt bedöma om läget är livshotande utan att se personen som de pratar med. För att avgöra hur allvarligt läget är finns en prioriteringslista. 3 steg som avgör hur akut det är.
Prioritering 1, det är ju liksom ambulans med blåljus. Och det ska ju vara att människan inte är medvetande eller har väldigt svårt att andas. Har kanske en synlig blödning akut, alltså då är det snabb ambulans, det är prio 1. Prio 2, då är det att skicka ambulans, men kanske inte just nu, men inom en timme kan det komma en ambulans. Men han bedömde ju där och då att har man tagit för många Alvedon, då behövs det ingen ambulans. Och då gick han ner till den lägre prioritering 3.
De bestämde sig för att Emil nog hade drabbats av en panikångestattack.
Emils mamma, Eva.
Och inte ens då tyckte de att han behövde ha en ambulans. Emil berättar ganska tidigt att han har svårt att andas. Han har svårt, han får ingen luft och att han känner sig yr och att han svimmar. Men de motsade sig det. De sa emot och sa till mig, du andas jättebra.
Emil bedöms alltså kunna ta sig till en vårdcentral själv. Trots att han upprepar att han inte kan röra sig, att han svimmar och att han har svårt att andas. Enligt Ronald Krantz, som är affärsutvecklare på SOS Alarm, ska andningssvårigheter räknas som ett livshotande tillstånd. Men det spelar också in hur påverkad man bedömer att andningen är.
Innan vi går in i beslutsstödet avgör vi det vi kallar för vitalparametrar, alltså om det finns ett livshotande tillstånd. Gör det det så larmar vi ut omedelbart och det går på någonstans mellan 30-45 sekunder.
Och andningssvårigheter, brukar det betraktas som livshotande tillstånd?
Ja, då larmar vi omedelbart ut en ambulans prio 1.
Vilka omständigheter kan göra bedömning svårare?
Det är ju om det är väldigt diffus information vi får av något slag. Det kan ju vara att den som ringer är väldigt påverkad och väldigt svårt att förmedla sig av olika skäl. Det vi också då måste ta in annan information som då kan exempelvis vara biljud. Om vi hör en rosslande andning exempelvis.
Men om du har... Då har du svårt att andas. Alltså du hör att det rosslar i halsen. Då är det svårt. Men om du säger att jag känner att jag har svårt att andas. Ja, det är grader i det svåra. Och även om han upplevde att det var svårt. Men han som lyssnade upplevde inte att det var de hinder i luftvägarna som ska alltså vara akut blåljus.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Den 30 januari 2011 ringer 23-årige Emil Linnell till SOS Alarm. Han säger att han har väldigt svårt att andas och ber om en ambulans. Han säger också att han svimmar så fort han ställer sig upp och att han har väldigt svårt att röra på sig. Flera gånger tappar han mobilen så att samtalet bryts. Och SOS Alarm ringer upp.
Han vet ju att han är väldigt dålig. Men vet inte varför. Det är därför han ringer SOS som man ska göra.
Det här är Alexander. Den äldre av Emils yngre bröder.
Tidigare samtidigt har han försökt ställa sig upp. Och varje gång han gör kraftansträngningar så svimmar han. Blir mer eller mindre medvetslös för korta stunder och kommer tillbaks. Och i de stunderna så tappar han telefonen eller råkar lägga på eller det bryts och han ringer upp igen. Vid någon tillfälle så ringer de honom och sådär. Men ja, han är ju otroligt svag och man hör ganska tydligt i samtalet att han är svag och stressad redan i början, orolig, men ju längre samtalet går så hör man att han blir svagare och svagare och mer eller mindre tynar bort.
Det är några minuter över sex. Samtalet mellan sjuksköterskan och Emil fortsätter.
Hjälp mig.
Ja, men nu, du pratar utan problem. Och du andas utan problem just nu när jag lyssnar på dig.
Jag tar i allt vad jag har.
Vad sa du?
Jag tar i allt vad jag har. Snälla.
Ja, men jag hör inte att du har andningsproblem. Så jag förstår liksom inte, är det någonting annat? Har du ont någonstans?
Ja, i hela kroppen.
Ja, har du gjort någonting nu sista dagarna eller?
Jag har varit sjuk hela veckan.
Ja, på vilket sätt har du varit sjuk då? Va?
Då med hela min kropp bort. Oh.
Har du varit förkyld?
Ja, har du lyckats andas? Shit.
Han känner sig svag, snurrig, svimmar när han försöker ställa sig upp. För man hör han säger i samtalet. Och mår otroligt dåligt och måste ha en fruktansvärd ångest och oro i kroppen.
Ja, men du pratar utan problem och för mig så jag hör inte att du har några andningsproblem.
Jag är inte kunna andas, jag kan inte andas längre.
Ja, men du andas jättebra. Jag hör inte annat än att du andas.
Hjälp.
Utan problem.
Snälla, skicka en ambulans.
Ja, men jag kan inte bedöma att vi behöver skicka en ambulans. För att jag hör att du andas och att du står och går.
Jag ligger på golvet.
Ligger du på golvet?
Ja.
Mm.
Alltså nu är det mycket värre sen jag ringde sist.
Ja, men hur ska vi komma in genom din ytterdörr?
Jag har öppnat den nu.
Ja, men du ligger ju på golvet. Så säger du att du har öppnat den nu, då kan du ju röra dig.
Hjälp, alltså nu. Jag är panik.
Ja, det kan jag förstå. Har du haft såna här panikattacker förut någon gång?
Nej.
Nej. Om du ligger på golvet nu, ligger du på rygg eller på sidan eller?
Rygg.
Rygg. Men försök att sätta dig upp nu. När jag är i telefonen.
Jag kan.
Ja, nej, sätt dig upp nu.
Jag kan vara ihop.
Nej, sätt dig upp. Och håll i dig i toaletten eller i handfatet eller vad det nu är som finns i närheten. Så kan du hålla i dig. Sätt dig upp nu.
Jag kan inte andas.
Ja, men du andas jättebra. Jag lovar dig. Har du satt dig upp nu?
Emil ber faktiskt 13 gånger efter en ambulans. Och han frågar varje gång, är den på väg? Nej. Och till slut så säger han, det känns som det börjar ta slut. Eller något, jag kommer inte ihåg ordagrant, men att det känns som det kommer ta slut. Han får alltså en dödsförnimmelse. Är en ambulans på väg? Nej, svarar SOS-sjuksköterskan.
Nej, han måste ha haft en otrolig ångest och förväntat sig att få hjälp, men hjälp som aldrig kom. Man hör ju många gånger i samtalet att han ber om hjälp och verkligen låter väldigt desperat och rädd och orolig. Och man hör att han kryper fram till entrédörren i hallen för att öppna dörren så att ambulanspersonal ska kunna ta sig in. Han ber om hjälp. Jag tror man hör honom nästan ett tiotal gånger i samtalet be om hjälp, be för sitt liv i princip.
Pratar du? Kan du komma, är du snäll? Jag har en kille här som verkar helt borta. Det vårddokumentet som står här, det är inte det som jag har skrivit. Jag kan se, han säger också att han ligger här. Jag har bett honom att försöka resa sig. Han säger han andas utan problem. Det verkar vara mer panikattack. Han säger att han inte kan andas, men han pratar ju. Man skickar dit jourläkaren. Jag kan inte få fram att du behöver en ambulans just nu. Så som du beter dig och rör dig runt omkring. Och du verkar ha kontroll på läget.
Du kan inte andas, säger du.
Ja, men du andas jättebra. Det jag kan göra är att jag kan ju se om jourläkaren kan komma fram till dig. Men då måste jag ha dina fullständiga personuppgifter. Vad är de? När är du född?
Jag minns inte.
Så är du?
Jag minns inte.
Du minns inte. Vet du hur gammal du är då?
23.
Mm. Vilken månad är du född i?
Maj.
Maj. Och vilken dag?
Tisdag.
Vad sa du?
Tisdag.
En tisdag?
Thank you.
det sista livstecknet från Emil. När samtalet återbryts så kontaktar sjuksköterskan en jourläkare som försöker ringa Emil. Emil svarar inte och SOS avslutar ärendet. Det här är trots att Emil upprepat att han har ont i hela kroppen, inte kan andas, inte kan röra sig och att han svimmar hela tiden utan att veta varför. Emil hittas av en granne. Hans dörr är vidöppen och han ligger på hallgolvet. När polis och läkare anländer till platsen konstateras Emil vara död.
Du har lyssnat på Ödestimmen och det här är vad som hände sen. En obduktion visar att Emil har dött av sprucken mjälte. Det är ett tillstånd som kräver akut behandling på sjukhus så fort som möjligt. Man kan få en blödningschock inne i kroppen. Andningen påverkas, man tappar medvetandet och känner kraftig ångest och smärta. Familjen misstänker att Emil gick runt länge med odiagnostiserad körtelfeber. Något som missades när han sökte vård.
Det var en lång tid av många frågor. Väldigt, väldigt få svar. Och sen så var det nästan... När man väl började få svar på grejer så fick man ju bara fler frågor. Varför var det så här? Hur kunde det bli så här?
Det blir en chock för hans närstående att höra larmsamtalet för första gången.
Ja, det var helt fruktansvärt. Jag har ju tänkt flera gånger varför ringde han inte oss. Men han var ju helt... Han lärt sig sedan han var liten att händer något ska man ringa 112. Kommer en ambulans och hjälper till. Han tvingades att dö ensam, övergiven. Vi visste ju inte om det här då. Ja, blir du sjuk när du är ensam? Ja, men då är du dödsdömd om inte du får prata med rätt person när du ringer till SOS Alarm. Det är den här känslan och den har vi burit med oss.
Familjen anmäler SOS Alarm till Socialstyrelsen. Ett halvår senare väcks åtal mot sköterskan om vållande till annans död. Utdrag ur SOS-samtalet publiceras i media och sköterskan varslas om avsked.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Therese Juel kommer att arbeta med fallet som utredare på den advokatbyrå som företräder sjuksköterskan i rätten. Therese Juel menar att sjuksköterskan ensam blev syndabock fast flera personer hade kontakt med Emil.
Och den personen som har fått sprungit gatlopp alltså i media, det är den här första då SOS-sjuksköterskan. Medan det finns då 2 operatörer, en annan kollega till och en jourläkare. Alla hade ju egentligen varit involverade i det här fallet. Och det är så när drevet går. Alltså jag önskar att någon journalist hade ändå stannat upp och tittat på ur en sjuksköterskas perspektiv. När man inte ser patienten, man ska avgöra allting i en telefon, det är en stressig situation, du har ett väldigt stort ansvar i och med att det handlar ju ändå om akut sjukvård och här ska du bara ta allting från en röst.
Sjuksköterskan frias av domstolen. Både tingsrätten och hovrätten anser att det inte går att bevisa att Emil hade överlevt om han fick ambulans.
Och då är den här balansgången, självklart så kanske du inte behöver ambulans för du har stukat fingret liksom. Men om folk ringer in och säger att det är allvarligt så måste de få hjälp, även fast de kanske inte uppfattar allvaret ändå. Och det, en tanke är väl alltid att hellre skicka en ambulans för mycket än att skicka en ambulans för lite. Ringer du och ber om hjälp, speciellt ber om hjälp 10-tal gånger, verkligen ber för ditt liv, så ska du fasken få en ambulans. Det borde man kunna lita på att så är fallet. Men det var det inte då. Man undrar ju alltid så här, vem hade han varit idag? Hur hade han varit som person? Vad hade han gjort? Hur hade han sett ut? Hur hade han åldrats? Hade han haft en familj? Hade han haft fru, barn? Hade jag haft syskonbarn liksom? Och nu är det liksom, från den stunden så var stort hål. Det bara saknades ett stort del av hela ens framtid.
Så här säger idag Ronald Krantz från SOS Alarm om fallet.
Så kan vi konstatera så här mer än 10 år senare att i det ärendet gjorde vi fel. Men det var ett väldigt allvarligt och tragiskt fel.